lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076 013 64767 och e-posten är taltidningen @darub.se.
Veckans rubriker i Spotlight.
Du lyssnar till Spotlight, taltidningen Västernorrland. Det är nummer 33, vecka 46, 2022. Och vi inleder med Aktuellt. Eva-Marie Svensson från Norrbottens taltidning Insyn tog hem guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage.
När Elin som 19-åring ska erövra världen förlorar hon synen. Paradoxalt nog blir olyckan hennes väg ut ur mörker. Ett gripande porträtt som förmedlar hopp och framtidstro. Guldkassetten 2022 tilldelas Eva-Marie Svensson, Norrbottens taltidning, för reportaget Elins dröm.
Vid TTFs rikstaltidningskonferens i Sundsvall delades det dessutom ut ett hedersomnämnande som gick till Dodo Perkias vid Skånes taltidning. Elins dröm heter årets bästa taltidningsreportage som vann guldkassetten 2022.
De sa att anorektiker och missbrukare kan få sådär för att man får så mycket brist på vitaminer. Och jag har en ätstörning och då var jag i en ganska stor dipp, så jag åt inte så mycket då och hade väldigt mycket, mycket brist på B12, var jag hade väldigt mycket brist på. Så det känns väldigt surt att det... Nu går det ju inte att veta till 100%, men det känns väldigt surt att det mest troligt är en sån grej som liksom har gjort att en sån här stor grej hände. Det kan göra mig ganska arg ibland när jag tänker på det. Alltså, det känns väldigt, väldigt surt.
Och här kan ni ta del av det vinnande reportaget. Telegram om medicin och hälsa. Nytt telefonnummer till sjukresor. Regionen uppmanar riskgrupper att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Reportaget.
Först och främst ska jag säga att en stor del, ungefär en tredjedel till 40% eller så, inte har några nämnvärda symptom, utan att man upptäcker de här tumörerna till exempel om man går till en optiker och fotar ögonbotten eller om man ska operera sig för gråstarr och så ser någon en förändring i ögonbotten. Så det finns alltså en ganska stor grupp som inte har några symptom. Och de som har symptom berättar ofta om suddig syn eller en skugga i synfältet eller blixtar eller fläckar.
Kan sömnhormonet melatonin vara till hjälp mot uvealt melanom, som är den vanligaste cancerformen i ögat? Docent Gustav Stålhammar vid Sankt Eriks sjukhus intervjuas. Följt av några telegram om närmiljö och samhälle. Och därefter äntligen två boktips från länets bibliotekarier. Anslagstavla. Spotlights utgivning varannan vecka året ut. Inbjudan från SRF Sundsvall till en medlemsträff 8 december. Efterlysning av deltagare till studie åt punktskriftsnämnden. Inbjudan till SRF Västernorrlands höstmöte 19 november. Syntolkad teater, Carl Bertil Jonssons julafton 26 november. SRF Härnösand inbjuder till julfest 10 december. Och så en uppmaning att skicka julhälsningar via Spotlight. Sist redaktionsrutan. Nästa taltidning kommer att publiceras vecka 48. Och jag önskar er en trevlig läsning och säger på återhörande.
Aktuellt.
Vid rikstaltidningskonferensen på Quality Hotel i Sundsvall korades den 11 november vinnaren av guldkassetten 2022. Ni hör Birgitta Fridén från guldkassettenkommittén.
Då har det blivit dags för guldkassetten nummer 24. Det här är alltså en tradition sedan förra århundradet, sedan förra millenniet, då kassetter faktiskt var vanligt förekommande föremål. Nu är de inte det längre, vilket innebär att det är en ännu större ynnest att få äga en guldkassett till och med. Juryn har gjort ett gott arbete och har kommit fram till ett resultat. Jag kan berätta att juryn består av vår före detta kollega Helene Andersson, som var taltidningsredaktör i Göteborg när det fanns en taltidning i Göteborg. Det är journalisten Kajt Bessing, knuten till SRF Stockholm. Det är datautvecklaren och utbildaren Tony Bernedal. Och så juryns ordförande, författaren, kulturjournalisten med mera Ulrika Knutsson. Och utdelare här, det är Johanna Melén från Sveriges Radio. Och juryn har inte bara utsett en guldkassettenvinnare utan även ett hedersomnämnande. Och jag tycker att vi börjar kanske med hedersomnämnandet. Då är det så här.
Konstnären Gustav Kreitz ville bara måla men hamnade ofrivilligt i krig och fångläger. Efter flykten skapar han världen i keramik. Ett tankeväckande porträtt i en ny krigstid. Guldkassettens hedersomnämnande 2022 till Dodo Parikas, Skånes taltidning. För reportaget Raoul Wallenbergs portfölj och katterna i katarakten.
Tack. Jättetack. Och efter att ha idag tagit del av historier från Ryssland, från Ukraina, så är det lite hoppfullt att det finns människor som har gått igenom sovjetiska fångläger och en flykt från Ungern 1956 och byggt sig ett liv i Sverige och nu har en synskada som konstnären Gustav Kreitz har, och vara full av liv och hopp och lust. Det här var väldigt kul att göra och väldigt kul att få.
Och hur känns det nu?
Alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt.
Då kommer vi till det stora priset, guldkassetten. Här, Johanna, har du att öppna.
När Elin som 19-åring ska erövra världen förlorar hon synen. Paradoxalt nog blir olyckan hennes väg ut ur mörker. Ett gripande porträtt som förmedlar hopp och framtidstro. Guldkassetten 2022 tilldelas Eva-Marie Svensson, Norrbottens taltidning, för reportaget Elins dröm.
Kommer tårarna.
Jo, det var ju faktiskt väldigt speciellt att intervjua Elin. Och jag blev väldigt, väldigt rörd under intervjun när hon berättade om sitt öde. Så att när hon berättade att, men hur ser du, frågade jag henne. Ja, jag ser inte dina ögon för de är suddiga. Då tänkte jag, åh tack och lov, för det är inte så proffsigt att sitta där och gråta när man intervjuar någon. Men vi möttes ganska förutsättningslöst. Jag visste egentligen inte någonting om henne. Och hon visste ingenting om mig heller, vad jag skulle göra. Så där utvecklades då i stunden den här intervjun med henne. Och det är en fantastisk tjej. Det ringde faktiskt en av våra synskadade nummer ett i Norrbotten, som är alltså, sen födseln då, blind, och sa att äntligen, Eva-Marie, har du förstått det här med synskadeperspektivet. Var har du hittat henne? Det är ju precis det här vi behöver få höra om människor som har hopp, och även fast det är så tufft.
Mm. Jättestort grattis, Eva-Marie.
Tack. Ja.
Eva-Marie beskriver priset.
Ja, det är ju då en jättetjusig guldram. Och den här gången så har Passepartout guldfärg, så det är extra lyxigt. Och sen har vi då guldkassetten skrivet med guld 2022. Och sen är det då denna fantastiska kassett som är då spraylackad i guld. Japp.
Förutom äran och den inramade guldkassetten får också vinnaren 5000 kronor i pris. Och det var TTF, taltidningsproducenternas förening, och den lokala arrangören Spotlight taltidningen Västernorrland som arrangerade rikstaltidningskonferensen i Sundsvall i år. Nästa år, 2023, kommer konferensen att hållas i Malmö i Skåne. Och nu ska vi lyssna på det vinnande bidraget i tävlingen Guldkassetten som korades vid TTFs rikstaltidningskonferens i Sundsvall den 11 november. Och vinnaren heter Eva-Marie Svensson från Norrbottens taltidning Insyn. Och reportaget heter Elins dröm.
Föreställ dig att du precis har gått ut skolan. Nu ska vuxenlivet börja. Och planerna för framtiden är många. Helt oväntat blir du blind och allt stannar av. Det hände Elin Karlsson Hoffman när hon var 19 år.
Det var otroligt läskigt att förlora så pass mycket syn på en gång. För alltså, det är som, jag har ju levt hela mitt liv med normal syn, så det var ju som helt ofattbart att jag förlorade så mycket syn. Och det var ju otroligt läskigt att liksom inte veta om det kommer vara så här för alltid eller inte. Och det var, jag var ju bara 19 och hade tagit studenten, så jag tänkte ju att mitt liv precis skulle börja. För jag fick det på vintern, så jag hade ju som hunnit jobba lite grann. Och jag hade ju planer och så det var ju fruktansvärt att mitt liv som sattes på paus. Det är ett stort trauma, det är det ju. Ja. Det var ju ingen som förstod riktigt vad det var när jag fick den, för att min syn blev så pass dålig så att jag klassades liksom som legalt blind. Det gick ganska fort dåligt och jag var på sjukhus här i Piteå och i Sunderbyn och gjorde en plasmaferes bland annat och andra behandlingar och undersökningar. Sen skickade de mig till Umeå och så låg jag där i 2 veckor och gjorde behandlingar och undersökningar. Men det var som ingen som förstod vad det var tills de skickade mig till Sankt Eriks i Stockholm. Där det var en läkare som kunde konstatera att det är den här sjukdomen som kallas för Lebers sjukdom. Och att jag fick den på grund av vitaminbrist, mest troligt. Men det var ju svårt att börja anpassa sig såklart. Alltså jag kunde ju som inte gå över vägen själv och jag kunde inte gå och handla mat själv. Alltså det var ju... Jag stängde som av där ett tag. Alltså jag mådde ju så himla dåligt över det. Så det tog ett tag innan jag som anpassade mig och fann mig i det.
Kan du beskriva hur du ser ut?
Jag är inte så lång. Jag har svart långt hår med en nyklippt pannlugg. Jag har brungröna ögon. Jag ser glad ut för det mesta, tycker jag i alla fall. Nu är jag inte så färgglad. Jag har svarta byxor, svarta boots, en svart kappa och en svart t-shirt med rosa och vitt tryck. Jag brukar vara färggladare än så, men inte idag, tydligen.
De matchande örhängen också.
Ja, det är väldigt viktigt att matcha, tycker jag. Matchande örhängen. Mm.
Du har ju en tatuering också, säger jag.
Ja, jag har 8 tatueringar faktiskt. Jag har några på armen. Och så har jag har en haj på låret. Oklart varför. Men jag gillar hajar. Och så har jag en tatuering där det står mamma i ett hjärta som jag gjorde efter att hon gick bort. Så jag har några tatueringar. Jag vill helst vara täckt i tatueringar om jag får bestämma själv. Men vi ser väl.
Ursprungligen kommer 24-åriga Elin från Arjeplog. Nu jobbar hon på pensionatet, ett bed and breakfast i centrala Piteå. Men i 2,5 år var hon sjukskriven efter att ögonsjukdomen debuterat. Elin har ovanliga Lebers hereditära opticus neuropati, på svenska Lebers ärftliga synnervskada, förkortat LON. Den beror på en mutation i mitokondriterna, det vill säga cellernas energipaket. LON förs bara vidare via mamman, men inte till alla barn. Fler pojkar än flickor drabbas av ögonsjukdomen som ofta bryter ut i åldern 15-35 år. I Elin Karlsson Hoffmans fall upptäcktes en extrem brist på vitaminen B12. Martin Engvall, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och doktor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, förklarar att det finns något som kallas nutritionell optikusneuropati, där man tror att brist på B12 spelar stor roll. Det var vanligt på Kuba under en svältperiod. Om man bär på anlag för lon så kan ögonsjukdomen utlösas av till exempel B12-brist, säger Martin Engvall.
De sa att anorektiker och missbrukare kan få sådär för att man får så mycket brist på vitaminer. Och jag har en ätstörning och då var jag i en ganska stor dipp, så jag åt inte så mycket då och hade väldigt mycket, mycket brist på B12, var jag hade väldigt mycket brist på. Så det känns väldigt surt att det, nu går det ju inte att veta till 100%, men det känns väldigt surt att det mest troligt är en sån grej som liksom har gjort att en sån här stor grej hände. Det kan göra mig ganska arg ibland när jag tänker på det. Alltså det känns väldigt, väldigt surt.
Blir du arg på dig själv då?
Ja, otroligt arg på mig själv.
Vad tänker du då?
Jag tänker att det känns så himla onödigt om jag bara hade kunnat äta lite bättre. Och så när jag hamnar i en dipp idag då jag kanske inte äter så bra, då blir jag fortfarande arg på mig själv och tänker att men har jag inte lärt mig någonting av konsekvenserna? Det är så fruktansvärt, men det är ju också en sjukdom på sitt sätt. Det är ju svårt att bara komma ur. Men det kan göra mig ganska frustrerad när jag tänker på det.
Jag tänker ju direkt att det där är ju inte ditt fel. Det är ju kanske då sjukvårdens fel att de inte har tagit prover på dig.
Ja, så kan man ju också säga det. Men jag har ju som aldrig sökt hjälp för min ätstörning. Så det är ju, jag hade ju som ingen aning att jag hade vitaminbrist förrän det kom till det där. Jag tänkte ju som inte så långt att jag kanske hade ganska mycket vitaminbrist.
Kan du berätta mer om sjukdomen? På vilket sätt är du drabbad?
Den sätter sig som i synnerverna. Och för mig är det så att jag ser som sämst i mitten. Så tittar jag rakt fram så ser jag som bättre på sidorna. Och så lite bättre på nära håll, men inte fullt bra. Det är väldigt svårt att beskriva hur dåligt jag ser nu. Men jag har ändå fått tillbaka ganska mycket syn. Jag får dock absolut inte köra bil. Och det är ganska svårt för mig att läsa en bok till exempel. Och på min telefon har jag massa hjälpmedel så att jag kan liksom förstora och ha större text och så. Nu när jag tittar på dig så ser jag inte riktigt så skarpa konturer, även om vi sitter väldigt nära varandra. Och det är liksom, jag kan inte se vad du har för färg på ögonen typ. Det är som ändå lite suddigt. Jag kan liksom ta mig fram här själv ute och jag kan liksom, nu kan jag gå över vägen utan att behöva någon hjälp och så. Men jag tänker att om jag vore i en främmande stad, då skulle det nog vara mycket, mycket svårare för mig att ta till exempel lokaltrafik. Eller om jag är på en främmande flygplats, för att då är jag som inte van med hur allting är. Så om jag ska läsa en skylt till exempel, så måste jag vara väldigt nära. Alltså bara några meter ifrån typ. Men ja, det är svårt att beskriva.
Vad saknar du mest att se?
Alltså jag skulle nog vilja säga att jag saknar mest att kunna läsa en bok. Men jag vet inte. Alltså nu är det ju som svårt för mig att minnas hur det var. Men jag önskar också att jag kunde se så bra så att jag får köra bil och ha ett körkort. Det hade ju underlättat ganska mycket. Men ja, jag saknar att läsa väldigt mycket. Det fanns en medicin som jag fick testa. Den blev godkänd 2016, så jag var som ett år bakom. Så det var ju skönt. Men det är också så att eftersom att det är ganska svårt att forska på den här sjukdomen, så går det inte att veta om det var medicinen som gjorde att det blev bättre eller inte. Vilket jag tycker att det är ganska surt, att det är som ganska många frågetecken ändå. Nu vet man ju som varför jag har fått den, men det är ändå ganska, det är ganska mycket frågetecken kring den. Det går som inte heller att veta om det kommer bli bättre eller om det har stannat här. Men jag är på Sankt Eriks en gång per år och det har som sett samma ut nu ganska länge.
Hur klarade du av dig då, när det precis var? Vad hade du för tankar just då, i den stunden, om livet? Och, ja.
Alltså jag har haft en depression ganska länge och den blev ju 1000 gånger värre då jag fick styrsjukdomen också. Så det var som, ja, alltså det var fruktansvärt hemskt. Det känns helt otroligt att jag typ, att jag är här nu och har accepterat det och lärt mig leva med det. Och fått tillbaka så pass mycket syn som jag har. Alltså det känns ju otroligt.
Vad var det som gjorde att du accepterade?
Jag tror nog att det bara var att jag kände att nu får jag bara, alltså jag tänkte nog att nu får jag må skit och så får jag vara arg tills det inte är skit längre. Och så får det vara så och sen så är det bara acceptera det. Jag tror nog att jag bara fick nog på att ligga i sängen hela dagarna och må så där fruktansvärt hemskt. Sen kändes det lite bättre när jag som började få tillbaka lite syn, sakta men säkert. Men jag tror nog att jag bara kände att nu får det vara nog. Alltså det, jag måste ju fortsätta med mitt liv.
Ätstörningen, du har inte sökt hjälp för den, men du har ändå lyckats hantera den på något sätt själv, eller lever den kvar hos dig?
Jag skulle nog vilja säga att jag har lärt mig hantera den mycket bättre nu än förr. Jag tror nog att någonstans där så kände jag att jag måste som försöka ha den lite bättre under kontroll. Jag kan hamna i någon liten dipp nu, men det är ändå definitivt bättre. Jag minns att det var väldigt, väldigt jobbigt då jag fick den här medicinen mot ögonen. För då skulle man ta den 3 gånger om dagen till mat. Alltså frukost, middag och kvällsmat. Och det tyckte jag var jättejobbigt, minns jag. Och jag och min mamma bråkade väldigt mycket om det. För jag ville ju inte äta. Men det var ju viktigt att jag skulle ta medicinen. Så att jag kanske kunde få tillbaka lite syn. Så det blev väldigt, väldigt en jobbig grej. Men jag skulle ändå vilja säga att jag har det mer under kontroll nu. Och det känns väldigt skönt.
Hur gammal var du när det började?
Jag var nog 13, 14 någon gång. 14 kanske. Ja, så det, vi har hängt ihop länge. När det är vinter så älskar jag att åka slalom, vilket är ganska läskigt nu när jag inte ser så bra, men jag gör ändå. Jag älskar att läsa, vilket nu är ganska svårt, men jag kämpar på med mina förstoringsglas. Jag gillar att baka mycket och just nu så slutar jag faktiskt snart på mitt jobb och så ska jag åka till Costa Rica med en kompis först och sen ska jag på surfläger själv. Så det känns ganska läskigt i och med att jag inte ser så bra. Jag tror inte att det hade känts lika läskigt om jag hade en fullt normal syn. Men jag vill verkligen anamma det här med att jag vill inte att min synnedsättning ska hindra mig från att göra saker som jag vill. Jag vill ju ändå liksom få leva ut mina drömmar och mina planer. Så jag tänker att jag ska anamma det.
Vad är det du ska göra i Costa Rica? Jag blir jättenyfiken.
Jag och en kompis ska resa runt i 2 veckor. Och så ska vi välja men fara på äventyr, hänga på stranden, åka zipline genom djungeln. Jag vill hoppa bungee jump så vi får se om det blir. Sen efter de 2 veckorna då åker min kompis hem för då ska jag på surfläger i Santa Teresa i Costa Rica. För att det har varit min största dröm att surfa hur länge som helst. Så då ska jag vara där i 2 veckor.
Vad är det med surfandet som drar?
Det känns typ som en stor frihet utan att låta klyschig. Det är liksom, jag har alltid älskat havet jättemycket och alltså älskar havet och allt som hör till. Och jag och en kompis hade det här som intresse när vi började när vi var ganska unga, alltså typ 13-14, och så sen så har det intresset som bara växt och så har jag tänkt att det har alltid varit min största dröm att prova på att surfa. Så det känns helt otroligt att jag ska få prova på det nu. Det känns verkligen underbart. Och sen åker jag hem. Och när jag har kommit hem så är jag hemma 2 månader och sen ska jag flytta till Paris i 4 månader och läsa franska på Sorbonne, för att jag läste franska i högstadiet och jag känner att jag vill lära mig det igen.
Det finns ju en del som blir synskadade som inte ens vågar gå ut med soporna. Var kommer den här kraften ifrån och energin?
Alltså jag förstår inte riktigt själv faktiskt, men jag tror som att nu när jag har tagit mig ur det där mörka hålet och som lärt mig leva med min synskada, så känner jag att varför ska den fortsätta hindra mig? För jag har ju saker jag vill göra och drömmar som jag vill leva ut. Sen så tror jag också att det är, min mamma gick bort i cancer för snart 2 år sedan, så då känns det som att varför ska jag slösa bort mitt liv genom att bara ligga hemma och må dåligt? Alltså jag får ju leva, det fick ju inte hon, så då känner jag som också att hon hade ju velat att jag skulle leva ut mina drömmar, så då får jag som lite kraft från det också. Och så känns det ju som en väldigt stor utmaning. Just det här med Paris också, för att dit ska jag ju själv. Och det känns läskigt att flytta till ett helt annat land och gå på en stor skola med ett helt annat språk då man inte ser så bra. Men det känns som en rolig utmaning, tänker jag.
Det låter som att du har haft väldigt, väldigt tungt i livet hittills. Du är ju inte så gammal.
Nej, det har varit väldigt mycket motgångar för mig. Som sagt, jag fick ju en kronisk leversjukdom när jag var 16 också, som också är ganska ovanlig. Och den märker jag inte av så mycket egentligen, annat än att man blir så fruktansvärt trött. Vilket är himla jobbigt. Jag redan är trött från depression och så sover jag inte så mycket om nätterna. Och ja, men bara just det här om att vara så ung och sen få en kronisk sjukdom. Det kan jag också må ganska dåligt över, att tanken på att jag kommer vara sjuk resten av mitt liv och jag kommer också ta medicin resten av mitt liv och förmodligen måste transplantera levern någon gång snart. Och ja, men sen då jag fick det här med ögonen och sen att mamma har varit sjuk sen jag var 9 och så sen att jag har depression också. Så det har som varit, det har varit väldigt, väldigt mycket. Och det är mycket, men det är bara det att nu försöker jag som göra det bästa av allting, tänker jag.
Ja, men om du tittar på ditt liv 10 år framåt, vad gör du då?
Oj, vad svårt. Om 10 år, då är jag 34. Då tror jag nog kanske att jag... Men jag kanske har tagit mig till Stockholm då. Det kanske har blivit dags då. Och så har jag förhoppningsvis jättemånga hundar. Jag älskar hundar. Jag bor i en jättefin vindsvåning, kanske. Oklart vad jag jobbar med faktiskt. Jag har inget drömjobb, så jag vet inte. Men jag hoppas att jag i alla fall inte bor här. Eller så kanske jag har flyttat till Costa Rica. Vem vet, jag kanske trivs jättebra där.
Eller Paris.
Ja, jag kanske blev kvar i Paris. Jag kanske stannade där i 10 år till. Men jag hoppas i alla fall att jag... Jag hoppas att jag kanske har tillbaka lite mer syn om 10 år. Men vem vet. Jag hoppas att jag mår bra om 10 år i alla fall. Jag hoppas att jag mår bra och att jag inte bor i Piteå.
Men vad har du för råd att ge till andra som blir synskadade? Det kan ju vara att man blir det när man är ung som du, men man kan ju också vara gammal. Vad skulle du vilja liksom skicka med alla?
Oj, vad svårt. Jag försöker tänka på vad jag hade velat höra där och då. Alltså folk sa ju till mig att det kommer att bli bättre, men det skit väl jag i då. Men alltså, jag tänker att man inte ska ge upp. För det... Gud vad klyschigt det låter, men alltså man ska inte ge upp, för det blir ju faktiskt bättre. Och allt tar sin tid. Alltså man får vara arg och gråta och skrika och man får vara ledsen tills det släpper. Det får göra ont tills det inte gör ont. Allt måste få ta sin tid, tänker jag. Men det finns hopp. Det finns jättemycket hopp. Ja.
Telegram om medicin och hälsa.
Din Turs sjukreseservice i Region Västernorrland har nytt telefonnummer. Numret är 0775 507755 när du behöver en sjukresa. En sjukresa är en resa mellan ditt hem och läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Läs mer om sjukresor på 1177.se eller på www.rvn.se. Har du frågor om ersättning och utbetalning för sjukresor, ringer du fortfarande sjukresekontoret på vardagar mellan 8 och 9 på telefonnummer 0611 80402. Snart är influensasäsongen här och Region Västernorrland uppmanar därför de som är gravida, över 65 år eller tillhör en medicinsk riskgrupp att vaccinera sig. Riskgrupper och personer över 65 år erbjuds gratis vaccin mot säsongsinfluensan från och med den 8 november. De följs sedan av vård- och omsorgspersonal som får vaccinera sig från den 21 november. Från och med den 5 december erbjuds vaccin till allmänheten. Förra säsongen var det ett stort intresse för influensavaccination och 68% av länets befolkning över 65 år valde då att vaccinera sig. Vi är måna om att de grupper som rekommenderas vaccination tar del av erbjudandet och har därför tagit hem extra många doser av vaccin i år. Vi är redo för att ytterligare kunna öka vaccinationsgraden den här säsongen, säger Hans Boman, smittskyddsläkare vid Region Västernorrland i ett pressmeddelande. Influensavaccin kan ges samtidigt med covid-19-vaccin eller vaccination mot pneumokockinfektion för de personer där detta är aktuellt. Tid för vaccination bokas via 1177.se eller i appen Mitt vaccin. Vaccination rekommenderas till den som är född 1957 eller tidigare, är gravid eller i graviditetsvecka 12, har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, har kronisk lever- eller njursvikt, har diabetes mellitus, har kraftigt försämrat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, bor tillsammans med någon som har kraftigt försämrat immunförsvar, är vårdpersonal och arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller är personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.
Jag sitter här på Sankt Eriks ögonsjukhus med docent Gustav Stålhammar.
Hej, det stämmer.
Du är forskningsledare för en ny klinisk prövning eller studie om sömnhormonet melatonin som kan hjälpa mot uvealt melanom, som är den vanligaste cancerformen som utvecklas i ögat. Och varje år drabbas mellan 60-100 personer i Sverige. Det ni ska pröva då, det är om melatonin kan vara en bra tilläggsbehandling för att förebygga utvecklingen av metastaser eller dottertumörer som kan uppkomma på andra platser i kroppen. Har jag förstått rätt?
Ja, men det stämmer jättebra.
Man har ju hört talas om malignt melanom, hudcancer. Vad är det här för cancerform och var sitter den?
Jo, men bra fråga. Det här är alltså en ovanlig tumör. Så till namnet är det samma tumör som kan bildas i huden hos långt många fler. Men där upphör egentligen likheterna. Det har inte samma behandling och det har inte samma prognos och inte heller samma riskfaktorer som hudmelanom. Till exempel så är inte solexponering och om man har utsatts för mycket UV-ljus under livet en riskfaktor på samma sätt som det är för hudmelanom.
Uvealt melanom, den elakartade tumören, kan sitta i regnbågshinnan, i strålkroppen som är muskeln som styr ögats lins och åderhinnan under näthinnan. Här finns det pigmentceller som i vissa fall utvecklas till cancerceller. Om det sker är det inte säkert att man märker det.
Först och främst ska jag säga att en stor del, ungefär en tredjedel till 40% eller så, inte har några nämnvärda symptom, utan att man upptäcker de här tumörerna till exempel om man går till en optiker och fotar ögonbotten eller om man ska operera sig för gråstarr och så ser någon en förändring i ögonbotten. Så det finns alltså en ganska stor grupp som inte har några symptom. Och de som har symptom berättar ofta om suddig syn eller en skugga i synfältet eller blixtar eller fläckar. Och det är ju en typ av symptom som är ganska vanliga, framförallt om man blir lite äldre. Så om man får den typen av symptom så är det förstås mycket mer sannolikt att det beror på till exempel glaskroppsavlossning, som är någonting väldigt vanligt, mycket mer vanligt än att det beror på en tumör.
Den här studien då, vad tror ni eller hoppas ni att melatonin kan vara för hjälp? Hur tänker ni att det ska fungera?
När vi ser en tumör, ett melanom in i ögat, då behandlar vi det på ett eller annat sätt. Det vanligaste är att vi ger lokal strålbehandling. Och det näst vanligaste är att vi tar bort ögat. Och i båda fallen så går den behandlingen oftast bra. Men det stora faran med den här sjukdomen, det är att den har en ganska hög tendens att sätta dottertumörer ut i kroppen. Cirka 40-50% av våra patienter utvecklar dottertumörer i kroppen och de hamnar oftast i levern. Och när man väl har hittat sådana dottertumörer så lever medianpatienten bara ett år därefter. Det vill säga att man har väldigt dålig prognos när vi väl har upptäckt metastaserna.
Hudcancer behandlas framgångsrikt. Men uveolt melanom har vissa egenskaper som gör den svårbehandlad.
Till exempel är då uveolt melanom från ögat genetiskt sett ganska enkla, eller det finns ganska få mutationer i ett uveolt melanom jämfört med ett hudmelanom. Och det betyder att immunförsvaret har lite svårare att upptäcka om det finns cancerceller av uveolt melanom ute i kroppen. Därför de har inte lika många olika skador som en hudmelanomcell. Så det betyder att det blir svårare för immunförsvaret att upptäcka och döda de metastatiska cellerna. Och därför, då kommer vi fram till pudelns kärna. Därför så vill vi i den här studien med melatonin istället pröva att förebygga utvecklingen av metastaser. Så istället för att behandla metastaserna när de redan har börjat växa så vill vi förebygga den utvecklingen. Och vi hoppas ju att det här kommer fungera.
Vad gör det här så att säga, sömnhormonet? Vad är liksom grejen med det?
Jo, melatonin är ett kroppseget hormon som tillverkas i tallkottkörteln i hjärnan, epifysen. Och det insöndras på natten. Bland annat så har man sett att det stärker immunförsvaret. Det är dessutom en stark så kallad antioxidant som förhindrar skador på DNA. Det har också vissa kopplingar till de mekanismer som kan reparera DNA-skador i celler. Och hjälper dessutom immunförsvaret att döda de celler som har skador. Det finns ett sånt maskineri i alla celler som ska gör att cellen dör om den får för stora skador på DNA. Och i cancer är det vanligt att det maskineriet inte funkar så att skadade celler överlever lite för bra. Jag får ju vara tydlig med att säga att vi vet ju inte än att melatonin fungerar vid uveolt melanom. De här effekterna är ju än så länge teoretiska på våra ögonmelanom.
Att sova är ett sätt för kroppen att återhämta och reparera sig. Men att personer som har en god sömn skulle vara särskilt skyddade mot den här cancerformen tror inte Gustav Stålhammar.
Och man kan väl säga att generellt gällande då sömnens effekter så är det nog så att om man jämför två olika grupper av patienter där den ena gruppen sover väldigt bra och den andra dåligt, ja men då får man också med en massa andra faktorer att god sömn är ofta förknippat med god fysik och en bra kost och en hälsosam livsstil. Så att det är väldigt svårt att sortera ut exakt vad just sömnen betyder, särskilt i cancer. Men man kan väl åtminstone säga att det inte är skadligt att sova bra. Sen så är det svårt att mäta den här effekten i forskningsstudier.
Det melatonin som patienterna kommer att få under 5 års tid är ett korttidsverkande i hög dos som går ur kroppen ganska fort och inte ska ge trötthet dagen efter. Studien kommer pågå i ungefär 10 år och 100 personer är tänkta att medverka. Men det skulle kunna vara fler.
Varför kan inte erbjuda alla att vara med i den här forskningen när prognosen är så dyster?
Ja, det är en jättebra och viktig fråga. Varför kan inte nu alla få det här? Är förstås en fråga som dyker upp bland de patienter som nu ska rekryteras till studien. Och framförallt om man då lottas till den grupp som inte ska få någon behandling så är det ju fullständigt förståeligt att man undrar varför kan vi nu inte ge det här till alla. Så jag vill gärna förklara det lite närmare därför att jag tror att det är viktigt att det kommer ut och det kanske gäller även andra patienter som har andra sjukdomar som kanske någon gång är i kontakt med en klinisk prövning att vi ska ha med en kontrollgrupp eller en placebogrupp. Och det är ju en nationell och internationell standard nu. Och det är helt enkelt för att kunna få så pass tydliga resultat att vi kan säga just att melatonin funkar för uveolt melanom. Så dels är det ett rent vetenskaplig orsak och också en etisk orsak. Därför att det vore nog mer oetiskt att göra studien utan kontrollgrupp. För det skulle innebära att vi utsatte patienter för en viss risk då med att ge det här läkemedlet utan att vi hade den nytta som en sån vetenskaplig analys ger. Därför att med osäkrare resultat så väger så att säga riskerna tyngre. Dessutom så ökade våra chanser att på sikt få igenom det här som ett riktigt läkemedel för våra patienter. Har vi en formellt riktig studie som följer konstens alla regler så ökar man chanserna att man själv senare kommer få det och att alla andra patienter som får diagnosen kan få det som ett riktigt läkemedel.
Jag har läst någonstans att personer som drabbas i högre utsträckning är vita och nordbor eller nordeuropeer.
Ja, men helt korrekt. Så att ljushyade har mycket högre risk att drabbas av uvealt melanom. Så i världen har vi här i Skandinavien bland de högsta insjuknandetalen. Och man ser även höga insjuknandetal på till exempel Irland, men också i Australien. Och Australien är väl ungefär på samma breddgrad som Sydafrika där incidensen är väldigt låg. Och samma i Sydamerika. Så att det är starkt kopplat till ljushyade. Även om förstås man även har fall i Afrika och Asien men på mycket lägre nivåer.
Så hur hänger det här ihop?
Det vet man inte riktigt. Det har spekulerats i om det är så precis som på hudmelanom att ljushyade är mer känsliga för solens skadliga verkan. Mot det kan man ju säga att i Australien då är insjuknande frekvensen ungefär lika hög som i Skandinavien. Men i Australien har man förstås mycket högre solexponering och UV än vad vi har. Så att det är inte självklart att det är direkt kopplat till det. Det kan också vara genetiska förutsättningar som inte har med solexponering att göra.
Man har heller inte kunnat se ökad risk att få uvealt melanom beroende på miljö eller livsstil. Och i Sverige är medelåldern för de insjuknade 62 år.
Det vi nog kan säga det är åtminstone att om det finns sådana faktorer så är de inte särskilt starka. Därför att insjuknandet i Sverige då till exempel har varit helt stabilt ända sedan 60-talet. Trots att vi har gjort ganska stora förändringar i livsstil sedan dess. På hudmelanomsidan till exempel så har ju insjuknandet ökat jättemycket decennium för decennium i takt med att vi har solat mer. Så ser det även ut på andra cancerar. Jag var inne på bröstcancer och där ökar ju också insjuknandet. Men uvealt melanom har ungefär samma incidens som 6-8 per miljon år, decennium för decennium. Och det talar ju emot att eventuella livstidsfaktorer skulle vara viktiga.
Jag läste någonstans att det kan vara en risk om man utsätter sig för blått ljus som svetsning eller från dataskärmar. Och så tänker jag, den yngre generationen som sitter med sina mobiltelefoner fastklistrade på ögonen och de flesta av oss även vid en dataskärm, är det här någonting som kan öka risken?
Två saker. Dels, precis, man har sett i ett antal studier faktiskt att just svetsare har ökad risk. Och där är jag osäker på, och jag tror många ögononkologer med mig, om det är en effekt av att på totalen av alla som får uvealt melanom så är det ganska få som är svetsare. Så att den gruppen blir obalanserad i att just de man har undersökt råkar ha ökad risk. Så jag vet inte mer än att jag kan konstatera att ja visst, det har man sett. Huruvida det då är UV i det här svetsljuset eller någonting annat som är orsaken, det vet ingen. Och det blå ljuset från skärmar ska man ju också säga, det är någonting helt annat. Så där har man inte sett någon koppling och det är inte heller samma sorts ljus som svetsare utsätts för. Där svetslågan har väldigt hög energi inklusive en väldigt lågfrekvent typ av blå ljus som liknar UV-ljus. Medan den blå skärmen är egentligen en blå färg. Och där kan det finnas andra orsaker. Som ögonläkare så pratar vi ofta om skärmar och små barn och synutveckling. Och det kan nog vara en god idé att avstå det så gott det går. Men vi har inga tecken på att det skulle öka risken för att få uvealt melanom.
Om det nu skulle bli så att det här visar sig ha god effekt, Kan man anta då att det här kommer bli en prisvärd medicin?
Ja, så precis. Vi hoppas ju på det. Och jag kommer ju själv i samma, det kan jag lova, både de som deltar i studien och andra melanompatienter som vi träffar, att jag kommer verka för det i samma sekund jag får bevis för att det faktiskt funkar, att alla patienter ska få det här.
Så finns det fortfarande chans att vara med i den där studien?
Ja, absolut. Så det hänger på om man uppfyller våra kriterier. Så i vår studie så kommer vi bara ta med sådana som ännu inte har några synliga metastaser på ultraljudsundersökningar eller andra röntgenundersökningar. Man ska ha då fått diagnos med ett ofta stort uveolt melanom inom det senaste året.
Var ska man vända sig om man tror att man kan vara aktuell och vill vara med i det här?
Jo, man kan höra sig till oss på Sankt Eriks ögonsjukhus, och vi har en mailadress, tror jag, lättast att nå oss som sköter studien, och den är amumstudien, amumstudien@gmail.com. Så kan man mejla och berätta vem man är, och så tar vi det därifrån.
Vill man medverka i studien så kan man alltså höra av sig via mail till amumstudien, amumstudien@gmail.com, eller ringa till Sankt Eriks ögonsjukhusväxel. Du hörde docent Gustav Stålhammar, ansvarig för den här kliniska studien.
Veckans boktips.
Svårmodets döttrar av Anna Lestadius Larsson. År 1968 i samhället Svårmodet, beläget i de djupa skogarna i Norrland, stundas det pärlbröllop hos polismästarens familj. Men allt är inte som det ska under ytan på den fina familjen. Mormor Ingeborg har i hela sitt liv kämpat för kvinnors självständighet, men bor nu hos sin dotters familj på nåder. Mamman Greta lider i tystnad under sin makes knytnävar, allt för att behålla den fina status hon gift sig in i. Dottern Eva är 16 år och livrädd. Hon vill bort från svårmodet och familjen där faderns humör styr allt. Men hon bär på en hemsk hemlighet som antingen kan förstöra hennes liv eller ge henne kraften att ta sig därifrån. Svårmodets döttrar av Anna Lestadius Larsson.
Veckans boktips.
Från någon som vill dig illa av Karin Alfredsson. Ett oskyldigt Facebook-inlägg om en sommar på barnkolonin Nässelbacken på 70-talet väcker en hämndlystnad som varit vilande till liv. Både Johnny och Lisa är övertygade om att det som hände på Nässelbacken är anledning till att deras liv gått ned för sedan dess. Så de bestämmer sig för att hämnas på sina plågoandar. Med mycket list och tålamod nästlar Lisa och Johnny sig in i sina förövares liv och långsamt börjar snaran dras åt. Det är aldrig för sent för att hämnas. Från någon som vill dig illa. Av Karin Alfredsson.
Inläsare Marie Westman vid inläsningstjänsten i Västernorrland.
Anslagstavla.
Så ett meddelande från redaktionen med anledning av personalsituationen vid Spotlights redaktion, det vill säga att redaktören är deltidssjukskriven, kommer taltidningen tillfälligt att förändra sin utgivning. Utgivningen kommer att ske varannan vecka året ut. Det innebär att taltidningen kommer att publiceras jämna veckor. Förutom detta nummer kommer nästkommande taltidningar vecka 48 och vecka 50. Tänk på att annonsera i god tid. Deadline för insänt material är senast måndag klockan 10, samma vecka som taltidningens publicering. Redaktionens öppettider är tisdag till fredag 8-12 och måndagar 13-17. Redaktionen har telefonnummer 0611 84544. Du kan e-posta direkt till redaktionen på taltidningen@rvm.se eller ringa in ett meddelande på redaktionens röstbrevlåda 0611 801 30. Så en inbjudan från SRF Sundsvall, en medlemsträff på Skepparegatan 5A klockan 17.00 torsdagen den 8 december. SRF Sundsvall skriver i annonsen: vi fikar tillsammans och planerar bland annat vårens syntolkare arrangemang. Någon av syntolkarna kommer att närvara vid träffen. Vi får också rapporter från föreningen och från distriktet SRF Västernorrland. Vi räknar med att vi avslutar senast 19.30. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ert deltagande till Peter Kjernberg, telefon 070 860 4032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier. Er anmälan måste vara oss tillhanda senast onsdagen den 7 december. Varmt välkomna hälsar SRF Sundsvalls styrelse. Så en efterlysning. Studie om matematik och programmering söker punktskriftsanvändare och lärare. Frida McCabe och Lin Wrangmark har via deras företag Meadow fått uppdraget av punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie för att undersöka hur man idag undervisar i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor och hur väl det fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande läromiljö för punktskriftsanvändare. Linn och Frida söker nu deltagare som kan tänka sig att dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär och för de som är villiga även delta i en intervju. De söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och eller programmering. Om du eller någon du känner vill hjälpa till att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering genom att dela sina erfarenheter, så kontakta Linn och Frida via info@medow.se. Du kan även läsa mer om studien på MTMs hemsida. Inbjudan till höstmöte SRF Västernorrland. 19 november 2022. Platsen är Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32. Och tiden är mellan 10 och 14. Vi samlas i matsalen klockan 10 för att äta smörgås och dricka kaffe eller te. Därefter förflyttar vi oss till möteslokalen, där mötet startar klockan 10.30. Vi äter lunch klockan 13 och därefter är dagen över. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton och ifylld reseräkningsblankett. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Vi hoppas att ni kan och vill delta vid distriktets höstmöte där vi bland annat kommer att fastställa verksamhetsplanen för 2023. Din anmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 28 oktober. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefonnummer 0611 170 eller via e-post till vasternorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia, e-post, punkt, storstil eller i inläst form, du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att önskade handlingar levereras. Varmt välkomna hälsar styrelse och personal. Syntolkad teater på Konsertteatern i Sundsvall den 26 november klockan 14. Carl Bertil Jonssons julafton. Föreställningen är 2 timmar och 15 minuter lång inklusive paus. Priset är 230 kronor. Gästspel från Norrbottensteatern som visar Tage Danielssons sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Berättelsen om den unge postanställde pojken som en jul bestämmer sig för att omfördela julklappar till bättre behövande är nu förstärkt med 15 sångnummer och en improviserande berättare. Med en varm julstämning och till levande musik framförs den klassiska sagan om kapitalism, medkänsla och julens mirakel. Välkommen att dofta på glöggen. Anmäl ert deltagande senast den 14 november till Marianne Bergman på telefonnummer 070-6521404. Vi ber även er som tidigare anmält er att åter anmäla ert intresse. Med vänliga hälsningar SRF Sundsvalls styrelse. SRF Härnösand inbjuder till halvårsmöte den 12 november. De viktigaste punkterna är då att besluta om verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningen bjuder på lunch, kaffe och underhållning. Platsen är parketten Ådalsvägen 15 alldeles in till parkaden. Men platsen är inte klar. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338 senast den 6 november. Julfest blir det den 10 december. När det gäller julfesten så är lokalen för evenemanget inte klart ännu. Anmälan görs till Per-Ingvar Sundgren 070-317-9110 eller till Sylvia Hedin 070-345-9338. Detta hälsar styrelsen för SRF Härnösand. Vi närmar oss julen med stormsteg och sista helgen i november är det redan första advent. Vecka 50 så kommer vi att publicera årets sista taltidningsnummer och vill du skicka en julhälsning till andra taltidningsläsare i länet? Då kan du ringa till vår röstbrevlåda 0611 801 30 och läsa in din hälsning. Eller så kan du e-posta till taltidningen@rvm.se. Eller varför inte ringa direkt till redaktören på 0611 845 44. Redaktionen har öppet under hela november mellan 8 och 12 tisdag till fredag och mellan 13 och 17 måndagar.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611-801-30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. Här kommer namn, telefonnummer och e-post till de som sitter med i Spotlights referensgrupp. Peter Kärnberg 070-860-4032. E-post peter.kjernberg86@gmail.com. Mats Landfors 060-1202-55. E-post a.m.landfors@outlook.com. Leif Fundin 070-655-4250. E-post leif.fundin@gmail.com. Frida Kalander 076-539-9225. E-post frida.karlander@srf.nu. Sixten Levander, telefon 070-634-4486. E-post slevander@gmail.com. Och slutligen Kristoffer Tillin 070-238-6617. Kristoffer stavas med CH och 2F. E-post kristoffer.tillin@gmail.com.